Alltså vi blev ju också skyldiga att betala rättegångskostnaderna som man ju blir om man förlorar. Partens rättegångskostnader ska betalas och då var vi skyldiga nästan 1 miljon. Men hela summan samlades in på väldigt kort tid. Och någonstans tror jag att det säger någonting.
Och välkomna till FUL:s antinationalistiska podcast Tal till nationen. Idag spelar vi in live utanför Blå stället i Angered. Så välkomna alla ni som är här. Och välkomna alla ni som lyssnar på podcasten. FUL:s podd Tal till nationen handlar om konstnärlig frihet. Anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin. Och att populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Detta uttryckt i allt från näthat till politiska beslut. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer och kulturarbetare och forskare inte skyddas av polis, myndigheter och institutioner. I alla fall inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Arili. Jag är med i FUL och är regissör, dramatiker och konstnär och även programledare och samtalspartner för den här podden. Och bredvid mig sitter dagens fantastiska gäst, Maimouna Abdullahi. Hej och välkommen. Hej. Så fint att sitta här bredvid dig.
Men detsamma. Jag måste bara få börja med att säga tack för inbjudan. Det känns väldigt pirrigt faktiskt och vi kommer ju få möjlighet att prata, men det är alltid lite pirrigt när man får prata med någon som man också känner till vad de har gjort, och då blir det lite fangirligt och det blir lite prestationsångest kanske, men jag ser fram emot vårt samtal och vi har en fantastisk publik också, så att ja, men jag ser fram emot det här.
Ja, och du beskrev precis min känsla också. Pirrigt, lite nervöst och fangirligt. Ja. Ja, så tack för den. Helt fantastiskt att få sitta bredvid dig. Äntligen. Jag ska prata lite och presentera dig. Även om många redan känner till dig och ditt arbete. Men du är socionom som också doktorerar i socialt arbete. Och du är också frilansskribent. Och dina texter kan bland annat läsas i den antirasistiska tidskriften Mana. Och i den här podden så möter ju vi konstnärer och kulturarbetare och forskare som har erfarenhet av hat, hot och censur. Något som vi ser blir allt vanligare i Sverige i takt med att konservativa politiker struntar i armlängds avstånd och försöker stoppa uttryck som inte följer en nationalistisk logik. Och för 5 år sedan, våren 2018, på exakt den här platsen, alltså Blå stället, så blev du, Maimouna, och en kollega till dig stoppade från att delta i ett panelsamtal som skulle handla om dokumentärfilmen Burka Songs 2.0 av filmaren Hanna Högstedt. Visningen av filmen stoppades också, så det var både visningen och samtalet, och det var stadsledningskontoret i Göteborg som trots principen om armlängds avstånd ändå gick in och ställde in det här evenemanget. Och förklaringen de gav var att arrangemanget var för ensidigt. Så dåvarande kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, försvarade det här beslutet då genom att kalla dig och din kollega, debattören Fatima Dobakil, för extremister. Vilket då också ledde till att ni utsattes för hat och hot och hamnade mitt i ett drev. Och då beslöt ni att åtala Ann-Sofie Hermansson för förtal. Och det ledde till en mycket uppmärksammad rättegång 2021 som avslutades med en friande dom. Och det här kommer vi såklart prata om i den här podden. Men jag skulle vilja börja med en helt annan fråga. Det är en fråga som vi alltid börjar den här podden med. Och det är, vad är konstnärlig frihet?
Visst är det en jättestor fråga. Så att vi kommer ju inte kunna kanske just nu i den inledande fasen kunna plocka isär den termen. Men jag tänker att konstnärlig frihet handlar om både möjligheterna och förutsättningarna att kunna skapa genom kreativa uttrycksformer, alltså bild, film, musik och så vidare. Där det är möjligt att visionera om en annan verklighet eller samtid. Jag kan börja där. Vi kommer komma tillbaka till det här.
Verkligen, och vilken fantastisk början. Tack. Med bakgrund av det här då, vems frihet tycker du skyddas idag?
Vems konstnärliga frihet som skyddas, eller vems frihet?
Vi kan börja med konstnärlig frihet då.
Mm. Men jag tänker väl att det är någon slags köpstark medelklass som är både någon form av tilltänkt publik och vars intressen står i centrum, och att det är det intresset som ska både bejakas och man ska möta upp det på något sätt. Så korta svaret skulle väl bli då att oftast handlar det om att bejaka, alltså friheten för de som redan besitter makten.
Skulle du svara annorlunda om det var frihet överlag?
Ja, det skulle jag nog göra, för att frihet överlag skulle ju innebära, alltså där förtryck finns också motstånd. Och vi är väldigt många, både i Sverige men också runt om i världen, som visionerar om en annan, alltså en annan ordning, samhällsordning, där som präglas av någon form av social rättvisa, jämlikhet. Och jag tror att vi har nog andra idéer om vad frihet innebär och frihet från ett förtryckande system. Och det idealet tror inte jag att vi delar med de vars frihet skyddas idag. Och där tror jag faktiskt att konflikterna ligger väldigt mycket. Och det tycker jag att det syns i den offentliga debatten i Sverige. Och den kan vi återkomma till när det kommer till just frågor om jämlikhet, frågor om rasism. Så blir det väldigt tydligt att här handlar det finns konflikter här helt enkelt. Med de diskussionen handlar inte om konflikterna i sig, utan snarare någon form av, jag vet inte vad jag ska kalla det för, någon låtsasdebatt.
Känner du att du är fri i ditt arbete?
Oj, jag var inte beredd på den nu. Kan inte vi komma tillbaka till den?
Absolut, det kan vi verkligen göra.
Men känner du att du är fri i ditt arbete?
Både och skulle jag säga. Jag känner mig väldigt fri i stunder som denna, då jag får sitta här med dig och prata om väldigt viktiga saker som på många andra platser inte får liksom utrymme att få diskuteras i lugn och ro, du vet, utan aggressioner och sånt. Men samtidigt så jag tror att jag skulle vilja säga att jag ändå mest drivs av och tänker att jag har den här friheten. Det måste liksom på något sätt vara min drivkraft. Och sen parallellt med det så måste jag ändå alltid göra riskanalyser innan jag gör ett verk, till exempel, som handlar om antirasism. Då kan det vara så att det är hemlig adress ibland, eller att jag måste tänka på min familj eller alltså sådär. Och det tänker jag ju är ju att vara väldigt ofri på ett sätt. Men jag känner inte att jag anpassar mig ändå i mitt arbete, man tänker så då.
Men det låter ändå hoppfullt, för jag tänker, jag har ju ändå varit aktiv i civilsamhället i många år, varit engagerad, och jag skulle säga att civilsamhället har, alltså jag är en produkt av ett civilsamhälle faktiskt, både vad gäller kritiskt tänkande, vad gäller idéer om social mobilisering, om engagemang, och jag känner igen när du säger, för då tänker jag så här, i de sammanhangen så är det hoppfullt. För vi skulle ju inte samlas om inte vi hade någon idé om att kanske frihet är möjlig. Så det är absolut en drivkraft. Men jag tycker att det är fint att höra ändå, för jag tror att vi är många som gör konsekvensanalyser hela tiden i relation till både vad vi kan säga, alltså vilka ställningstaganden vi kan göra, för det kommer med ett pris. Så jag tyckte det var fint att höra att du ändå tänker om jag ska inte begränsas. Och att vi kanske påminner varandra om att inte vilja begränsas, men inte utifrån en så här, jag vill inte begränsas, utan snarare faktiskt för att begränsas är en materiell verklighet också. Så att också tänka i termer av att vi gör det möjligt för varandra att inte begränsas. Så att när vi vet att det blåser så kommer det finnas människor där. Och det skapar ju någon känsla också av frihet. Nu sa jag att jag inte skulle svara på det, men jag kunde inte låta bli för du la upp den. Så fint.
Så bra, tack. Jag skulle också vilja lägga till, och jag vet inte hur det är för dig, men jag är ju född i Iran. Och jag är liksom född in i en diktatur ett år efter revolutionen, men då har det liksom, är det full on diktatur. Så, och i min familj och släkt så har jag väldigt många människor som har suttit i fängelse och utstått tortyr. Och, alltså så här, på grund av deras övertygelser och deras arbete för att liksom förändra verkligheten som de lever i. Så att för mig är det också lite alltså kopplat till det där. Att det är så här, men jag har liksom alltid i bakhuvudet att så här, frihet är inte någonting som vi kan ta för givet. Utan båda jag har i bakgrunden så här, oj, vi är jättefria i Sverige. Vi måste bara göra allt vad vi kan, självcensur, alltså släng det i väggen. Alltså det, sånt där kan vi inte hålla på med liksom. Men, och det är ju lätt att säga, såklart. Men också just det här med att aldrig ta frihet för given. Att den är någonting som vi behöver artikulera, behöver jobba för hela tiden. Och så fint att du la till det här att ja, vi är ju tillsammans. Vi är ju många som gör det. Det är liksom en av grundpelarna, tänker jag, i arbetet för frihet.
Ja, och nu vill jag höra mer. För att jag tänker att det är ju, som du säger, när man har föräldrar framför allt, eller själv någon form av, vad ska man säga, något minne av kommit från, eller känner till att det känns på huden, vad ofrihet kan kosta. Så är det ju inte bara, för ibland kan jag känna sig att den debatten vi har i Sverige blir lite av en hjärngympa. Och inte i relation till att den skulle vara onödig på något sätt, men...
Vill du förklara vad du menar med hjärngympa?
Yttrandefrihetsdebatten kan jag uppleva många gånger blir hjärngympa. Framförallt för att det skapas någon slags narrativ att människor som besitter enormt mycket makt gör sig själva till någon slags underdogs.
Ja.
Och nu ska jag bli så här lite en vit, skön snubbe, medioker vit man som också ska förklara vad yttrandefrihet är. För att vi får ju komma ihåg att yttrandefrihet liksom enligt FNs deklarationen för mänskliga rättigheter handlar ju om att någonstans vara check and balances i relation, alltså stat i relation till minoritetsgrupper. Men i Sverige har vi en debatt som nästan ser ut som att det är människor i makt som blir förföljda.
De
är förtryckta från de här minoriteterna som kräver en massa saker. Och sen har vi någon låtsasdebatt som blir så här. Men nu måste vi försvara den här yttrandefriheten till varje pris. Eller till vilket pris som helst. Som blir för mig både lite som Fatima brukar säga. Det här är så, varje gång vi har ett samtal. Jag tror att 5 gånger i det samtalet brukar det alltid vara. Det här är så bizarro. Vad är det här för någonting? Kolla på de här människorna med all makt i världen. Och så går de runt och låtsas som att de är förtryckta. Så att jag menar det jag tänker på den här hjärngympa diskussionen som både blir frustrerande för den är ju inte på riktigt, ni är inte under någon slags hot, ni har alla plattformar för att kunna uttrycka er, ni har dessutom, ni använder yttrandefriheten som någon slags verktyg också för att slå på minoriteter och hålla på att civilisera oss och tala om för oss att nu ska vi förklara för er att det här är en av de mest värdefulla värdena vi har i det här samhället och ni har bara inte förstått det, så kritik tolkas också som att vi bara inte har förstått vad yttrandefrihet är.
Vi gör ju också den här podden, men också hela projektet Tal till nationen, för att vi tycker att yttrandefrihet har approprierats för att sprida hat. Så att det är liksom hatiska grupper som använder det och som har massa strategier för hur en ska just använda yttrandefrihetsbegreppet. Men, och som du så fint la till här också, just begreppet också av att så här, av att vara förtryckt. Så det är liksom de som vill sprida hat och som besitter mycket makt som är de som mest pratar om att de är tystade, om att de är attackerade och sådär. Jag menar, det är ju ett otroligt svårt att kritisera politiker idag. Fler och fler politiker anmäler folk för förtal. Så att en aktar ju sig för vad en säger. Och att inte kunna kritisera politiker och de med makt, det är liksom grundpelaren i demokrati. Det är väldigt lågt i tak, så att säga, när det gäller att vara kritisk. Men också att få visionera om något annat. Det som du började med liksom är frihetens essens på något sätt. Att kunna artikulera andra ordningar. Så att vi är ju ett antinationalistiskt verk, till exempel Tal till nationen. Och då blir ju vi anklagade jättemycket för att vara polariserande. Jag menar, det är faktiskt till och med en ordlek. Ett antinationalistiskt tal till nationen. Så det finns ju heller ingen humor längre. Men att det är liksom så pass. Att all typ av kritik är precis som du säger. Det liksom målas upp som hot.
Ja, precis. Och det, för jag blir lite fundersam kring det där. För att på tal om yttrandefrihet, alltså grunden för ett så kallat demokratiskt samhälle ska ju vara någon form av att det ska vara högt i tak. Det ska kunna finnas check and balances i relation till om det föreslås något, så ska medborgarna ha något att säga till om. Det ska kunna finnas den möjligheten. Och jag tänker på det här begreppet polariserande. Och att rena förskjutningarna av att etikera motståndet i negativa ordalag för att också delegitimera kritiken som vi framför är ju egentligen det mest skrämmande i det här. För att jag tänker jättemycket på både Fatima och jag har varit engagerade i rättssäkerhetsdebatten kring terrorlagstiftning. Och jag är liksom... Jag var tonåring när terrorattackerna mot World Trade Center ägde rum. Så jag har också så här ett minne av så här politiskt medvetande i relation till den här tiden 21 och efter. Och har sett vilka konsekvenser det får. Sen det så har valt så här, men okej, vad kan jag göra? Jo, men jag kan läsa på, jag kan framföra mina åsikter. Och i vanliga fall skulle man ju kunna tänka så här, det är väl så vi gör i ett demokratiskt samhälle.
Ja, visst.
Eller? Mm. Men någonstans går det bra för vissa kroppar att göra det. För annars är man någonstans illojal. Jag tror till och med att det var någon på GPS, någon kulturkronikör som sa typ att vi är otacksamma till Sverige som gav oss jämställdhet. Det blir också så att vi är illojala mot nationen på något sätt. Vi så här blir förrädare för att vi har åsikter om... Det här kommer inte bli bra. Och då ser vi inget så här revolutionerande. Vi är mer så här, ja, vi kanske ska ha en sanningskommission. Vi kanske ska utvärdera de här metoderna. Det är inte så här, vi är inte en så pass radikala skulle jag vilja säga. Jag skäms ibland för vilka så här mjuka metoder vi föreslår för att kunna ha en diskussion. Men det är någonting med att vara både... Ja, men en person som rasifieras och kvinna dessutom. För att det förväntas också av oss att vi har ett visst narrativ. Om vi ska få plats på tv-sofforna så ska vi väl vara någonstans betryckta. Och vi ska ställa upp på att vi behöver räddas. Och så kommer vi och säger, vi tycker inte att det ni gör är bra. Tänk om och gör om helt enkelt. Gör om och gör rätt. Och det blir enormt provocerande. För nu blir vi helt plötsligt, vi har åsikter.
Alltså jätteintressant också hur du pratar, alltså det här med förskjutningen av att vara landsförrädare eller nationsförrädare. Att det är så lätt att vara det, så att det till och med inte ens handlar om, alltså jag kan ju tycka att det är helt okej att vara landsförrädare, men samtalet kommer aldrig ens dit, för att det är så många lögner som på något sätt kommer i vägen, så att jag utmålas ofta liksom som mycket mer extrem än vad jag skulle vilja vara, precis som du säger. Att så här, jag skulle kunna vara mycket, mycket mer extrem, och det tycker jag att en demokrati kan ta. Så länge jag inte sprider hat. utan liksom tror på som kärleken för grund, på som grunden för liksom min kritik. Och det gör vi ju ofta, tänker jag, för att våran kritik utgår ju faktiskt från att vi vill ha, och förlåt att jag pratar för oss båda, nej, men jag tänker att folk som ändå jobbar med frågor kring rasism och sexism och homofobi och transfobi och liksom social rättvisa, att den kritiken vi har, det är ju för att vi fortfarande har en tro på att alla människor kan leva tillsammans i kärlek. Alltså vi har ju den.
Det är så extremt.
Vi
har ju den tron. Vilken extrem idé.
Mm. Mm. Social rättvisa. Jag gick lite för långt nu.
Jämlikhet.
Jag kände att jag gick lite. Vi kanske måste redigera bort det här.
Ja, men det var såhär, typ franska revolutionen. Ja. Ja, men det är såhär, det är helt bisarrt. Mm. Ja. Mm. Nej. Men det säger ju också någonting. Jag tänker snarare säger det väl någonstans om vart vi befinner oss. Och vad är det här för samtid egentligen när den typen av ganska basala ambitioner eller visioner betraktas utgöra ett hot?
Och på tal om att betraktas som ett hot, ska vi prata om våren 2018?
Let's go.
Okej. Jag försöker ge lite bakgrund. Mm. Så att våren 2018 så skulle dokumentärfilmen Burkasångs 2.0 visas här på Blå stället. Och samtidigt så liksom kurerade då filmens regissör Hanna Högstedt och producent Arshana Hanna en samtalsserie som skulle lyfta frågor som vem får tala, vem har rätt att vara kulturproducent och med bakgrund i en extrem islamofobi som vi upplever i samhället. Och då så skulle ju du och Fatima Dobakil vara med i det här samtalet och det blev inställt. Och sen så hände ju allting som hände efter. Vill du berätta lite vad som hände?
Mm. Jag sa precis till min man här att det har gått 5 år den här våren. Det är helt tiden också. Det måste vi också prata om. Hur mycket tid som så här, rasismen stjäl.
Verkligen.
Men 2018, det här samtalet var planerat. Jag hade till och med glömt bort att det var planerat. Ja, men man får en förfrågan typ ett halvår innan och sen lägger man in det i kalendern. Och sen blev jag påmind för att det blev något drev på Twitter. Det var 2 personer som hade hört av sig till statsledningskontoret. Mm. Vad vi visste då. Och det var så här diskussioner som du nämnde. Det var för ensidigt och så fick vi då förslag på hur det här skulle kunna bli lite mer icke-ensidigt. Jag vet inte riktigt.
Och fick ni då förslag från Göteborgs stad?
Ja, det var inte vi som... Vi var ju inte med i samtalet. Det var mest samtal mellan Hanna och de som arrangerade från statsledningskontoret. Och då hade de väl förslag att... det kan inte vara, för det skulle vara jag som skulle leda samtalet tillsammans med Fatima och Aftab Sultani. Och det kan ju inte vara 3 icke-vita kvinnor, dessutom 2 med slöja i samma panel. För då blir det ensidigt, för vi är ju en och samma person. Vi kan inte ha skilda åsikter. Så då skulle det här någonstans bli lite mer mångsidigt genom att vi skulle ha med oss en vit professor som kan lite islamologi. Typ. Mm. Och det tyckte ju vi var löjligt idé. Men vi kom faktiskt inte längre än så för att de hann ställa in... Innan vi ens hade haft, eller innan vi ens hade diskuterat den här idén, innan den var färdig. Och sen så var då den före detta kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Hermansson var ju ute på sin blogg. Och helt enkelt bloggade. Det kom bara så här blogginlägg efter blogginlägg. Och då kan ni tänka er att det är så under hela våren 2018. Mm. Där hon, först nämnde hon inte oss vid namn, men vi förstod ju alla att det var oss det handlade om. Och det här samtalet. Och först var, men det var inte filmen det var som var problemet, det var vi som var problemet. Och jag kände faktiskt inte till Ann-Sofie Hermansson jag visste ju vem hon var, men vissa personer figurerar i vissa debatter. Alltså har man varit med i den offentliga debatten så vet man att vissa har vissa åsikter. Man tänker såhär, the usual suspects. Såhär, man blir lite förvånad. Men Ann-Sofie Hermansson har inte varit en usual suspect. Hon har inte varit med i den här svängen kring islamofobi, rättssäkerhet. Så hon, det var lite av en... who's this? Ja. Och vad är det som händer? Men hur som helst, hon bloggade och bloggade, och vi i allt det här bloggandet så var det ju också samtidigt en ganska det här uppmärksammades ju också i nationell media. Så helt plötsligt var det här fallet också en debatt på högre nivå. Mm. Och det blev ju lite, och då kan jag tänka det sig ett halvår av det här. Och sällan blev vi tillfrågade. Det var ofta Hanna som fick en förfrågan om att vara med i olika typer av debatter, och journalister kontaktade oftast henne. Och vi försökte på olika sätt, men vi vill skriva en debattartikel eller arrangera så att vi får en live-debatt med Ann-Sofie Hermansson. Men alla de förslagen hörsammades inte. Och till slut blev det ohållbart, för att helt plötsligt så var det att vi fick ju både hotbrev, vi förlorade uppdrag och vi behöver tänka kring vår säkerhet på ett sätt som vi inte hade behövt göra innan. Och där och då så, vi hörde ju av oss till folk och bara, vad ska vi göra? Det här är nytt på något sätt. Och fick då rådet att polisanmäla, vilket vi gjorde. Men då lades den polisanmälan ner med motiveringen att det inte finns något samhällsintresse. Och sen gick det då till att vi bestämde oss för att väcka enskilt åtal om grovt förtal.
Får jag bara fråga då? Alltså, så har jag fattat det rätt? Att så här, liksom, var det så att först så, trots att tjänstepersoner och politiker i en stad inte får lägga sig i innehåll, alltså armlängds avstånd. Kan vara bra att upprepa det ordet, för det börjar bli mer och mer okänt och mer, eller mindre och mindre praktiserat. Då går de in ändå och ställer in för att de har åsikter om innehållet, liksom i samtalet. I förväg. Och sen så är det så att Ann-Sofie Hermansson då behöver liksom försvara det här beslutet om att ställa in samtalet, och då går hon ut och bloggar om att ni är extremister?
Ja, men ungefär sådär.
För jag bara tänker att det är också en sån klassiker när en först gör någonting väldigt allvarligt och sen försöker rättfärdiga det genom att göra något som är ännu mer allvarligt.
Så att men säga. För att någonstans visa att det var det som var lite med, för att Ann-Sofie Hermansson var ute på Expressen. Jag minns att det var 8 mars. För det var annat evenemang som skulle vara här på Blå stället. Och då gick hon ju ut och i princip sa, men för att då, det är ju såklart, det blir någon, vi blev någon form av pjäs i det här spelet. Där i princip hon får kritik från liberalerna om att sossarna inte är tillräckligt hårda mot extremismen. Och hon är så här, jag var med och stoppade det här. Mm. Så att vi tar krafttag mot extremismen. Det var ju skröt också.
Ja, de liksom peppar varandra om precis. Att sprida hat. Mm. Då. Men okej, okay. Och sen så, förlåt, jag avbröt ju dig. Då skulle du berätta. Och då valde ni ändå att anmäla. Mm.
Mm. Vi anmälde, det lades ner. Vi pratade ihop oss igen och tog råd. För vi har ju långt engagemang inom civilsamhället. Vi har haft ett långt samarbete med Göteborgs stad innan. Det har inte varit 10-årigt samarbete. Det har inte varit några problem innan. Så det fanns ju viss besvikelse också från personer som vi kände. Och där vi undrade, vad är det som händer? Men sen samtidigt, jag har ju också förståelse för att i den tiden, det var liksom valår. Och pressen är så... Det var liksom så här, alla strålkastare hade riktats mot Göteborgs stad i princip. Det blev en ohållbar situation för alla inblandade. Och vi visste ju att det här kommer inte vara första gången. Det här är inte första gången, det kommer inte vara sista gången. Nu behöver vi ändå någonstans pröva lagen. Alltså, vad får en makthavare säga om enskilda medborgare? Så det är därifrån det också kom. Så att för oss var det ett sätt att också, kan lagen på något sätt skydda personer eller medborgare från maktfullkomlighet.
Precis. Och vi är ju många som är väldigt tacksamma för ert mod att göra det. Vill jag bara lägga till.
Ja, men fint. Men det har vi känt också.
Ja, bra. Men det blev en friande dom.
Ja, det blev en friande dom i tingsrätten, och sen överklagade vi blev en friande dom eller de fastställde hovrätten fastställde tingsrättens dom, så överklagade vi till högsta domstolen och de tog inte upp fallet. Så att det har varit ändå rättsprocess, försvarade rättsprocess på med 4 år nästan. Som vi ville ju pröva lagen såklart. Så det var ju inte en fråga om individuell upprättelse för oss. Men det vi lärde oss i den här processen tycker jag ändå är viktig. Alltså vi blev ju också skyldiga att betala rättegångskostnaderna som man ju blir om man förlorar. Motpartens rättegångskostnader ska betalas och då var vi skyldiga nästan 1 miljon.
Oh, wow.
Men hela summan samlades in.
Mm.
På väldigt kort tid. Och någonstans tror jag att det säger någonting. Dels om så här kollektivt motstånd, att det är väldigt många som är engagerade i och är oroliga för den här utvecklingen. Och alla så här sammanhang som vi har skapat tillsammans i relation till de här rättegångarna, de är ju värdefulla. Så att det är väldigt, ja.
Mm. Ja, men vad fint med det att se det hoppfulla i det. Får jag gå tillbaka lite då till när Ann-Sofie Hermansson bloggade om er hela våren 2018. För då tänker jag att när en person med så mycket makt, liksom en politiker, gör det, så tänker jag, och jag vet inte om du håller med om det begreppet, men jag tänker att hon ju kriminaliserar er genom att kalla er för extremister och så. Hur var, och till följd av det så fick ni mycket hat och hot och så.
Mm.
Vill du säga någonting om hur det var att hamna mitt i det?
Jag kan börja där du började. Att det finns ju någonting med... Det hon skrev var ju det språkbruket som användes i bloggen, som hon använde i bloggen. Den var ju inte särskilt förvånande. Den tror jag ändå att vi var bekanta med genom olika typer av, ja men ni vet, flashback eller... Ja, med den typen av saker folk skriker efter en i det offentliga rummet. Alltså hatbrott och så. Verbalt hatbrott. Men det är klart att det får ju en annan tyngd när det är en, alltså, den nästan mäktigaste politikern i stan som också då använder den typen av språk. Och det får en helt annan typ av tyngd och det får en annan typ av legitimitet och skickar signal om vad som är okej att säga och göra. Så det finns ju absolut någonting väldigt obehagligt i det. Definitivt. Och vi tänker ju också att det får en annan typ av spridning än om det skulle vara någon som någon anonym trollkonto på Flashback som skulle använda det språkbruket. Så ja.
Mm. Men och sen fick ni hat och hot också från annat håll då som liksom blev medvetna om, ja, som fortsatte den här och accentuerade retoriken.
Ja, men ja, vi fick hem brev såklart och fick en mail till, alltså till både jobbmail, till privat, vet inte hur folk hittar privatmail, men det hände samtal och så vidare.
Och blev av med uppdrag.
Och blev av, ja. Det var ju också saker som var planerade under den våren, ja, med antirasistisk HIV-prevention till exempel i staden. Ja, men återigen sådana här arrangemang och åtgärder som är väldigt viktiga för jämlikhet. Den typen av uppdrag och satsningar drogs ju tillbaka på grund av det här drevet. Och de som försökte göra motstånd skulle också bli bestraffade. Alltså både, ja men litteraturhuset kom ju in och sa, men det är klart ni ska se. För vi hade ju, så det kanske jag ska säga, vi genomförde ju det här evenemanget med hjälp av litteraturhuset som gick in och tillsammans med, ja men det var flera arrangörer, men till slut var vi på Folkteatern som upplät sina lokaler där filmen både visades. Vi hade det här jättefarliga samtalet som måste stoppas. Och när vi gick ut med, då hade vi en extremt allsidig kväll, hette den. Man måste använda humorn också i rasismen för att klara av. Och då hade vi det var jättefint. Men då skulle ju litteraturhuset eventuellt bli av med sina medel. Så att Ann-Sofie Hermansson går ut och säger, men nu måste vi se efter om de får behålla sina medel. För att det här kanske bryter mot stadens värdegrund. Och när journalister frågar, vad är det för värdegrund? Då kan inte hon specificera det. Så att det blir någon form av... att också, för det är det jag tänker är intressant här. Det är ju inte bara, det är därför vi har så här resonerat som att det här handlar ju inte om oss. Det handlar ju om arbetet som rör... Allt arbete som rör social rättvisa och jämlikhet. Det är det som håller på att attackeras här. Och sen är vi någon form av pjäser i det här spelet. För sen skulle det vara Reclaim Pride, så skulle också ha ett evenemang. De blir hotade om att det kan inte genomföras. De genomför det, vilket är också så här cred. Att en liten förening som också är enormt marginaliserade, för det är inte, vi pratar om det olika typer. Det är inte som att vara på West Pride. Man har inte samma typer av resurser. Och de är så här, vi kör. Och de vann också. De fick rätt från JO när de anmälde det här försöket att stoppa det här arrangemanget. Så det har ändå hänt väldigt fina saker i relation till det här.
Det är som att jag kanske också lite har fastnat på det här med kriminaliseringen. För jag ser också att det sker fler och fler sådana försök att kriminalisera oss. Och parallellt med det så finns det då lagförslag på att om en begår brott så ska en kunna deporteras, bli av med sitt medborgarskap. Alltså, så det finns någonting med när en liksom går bortom också bara liksom olika åsikter eller så kulturåsikter så här, i en debatt, utan att dra till med ord som extremist och så. Jag tänker att den känslan av att, ja, men att bli kriminaliserad är ju skillnad mot att bli kritiserad. För det klarar du av hur lätt som helst. Du klarar av det andra också, såklart. Ja, ja. Men jag menar, du vet, det är ju väldigt stor skillnad då, precis som du beskrev det, med någon med så mycket makt går in och gör så.
Ja, men det är någon form av kriminalisering och maktkritik. För det ska ju skickas, att man ska statuera ett exempel av den här typen av, alltså det är inte åsikter vi har egentligen, vi har ställningstaganden, principer. De ska någonstans extremiseras och därmed också kriminaliseras, så att man skickar signal till andra som eventuellt tänker, men vi ska göra motstånd, att så här kan det gå för er. Alltså det är det som jag tycker är det obehagliga i det, i ett redan pressat läge. Civilsamhället är enormt pressat redan som det är. Man rör sig med enormt lite liksom marginaler, både ekonomiska resurser och så vidare. Och då blir ju folk så här, då får man tänka till en, två, tre gånger innan man arrangerar något.
Ja, och det ska vi ju inte behöva göra.
Vi ska ju inte behöva göra det.
Nej, inte i en demokrati.
Nej.
Med yttrandefrihet. Nu har det gått 5 år. Det har varit ytterligare ett val som ju har gett oss den mest konservativa regering vi någonsin har haft sen fria val. Jag skulle vilja bara fråga dig, hur tycker du att det är idag att i Sverige att hålla, liksom, arbeta med ämnen som rasism eller islamofobi, kolonialism, migration?
Ni kanske kan hjälpa mig, det sitter ju flera personer här som arbetar med de frågorna. Jag kan inte säga att vi har ett bättre utgångsläge, men vi har betydligt fler skäl att kämpa för och göra motstånd. Alltså om man ändå ska vara, man ska välja glädjen och hoppet och så, va? Men, nej, men att, det finns ju uppenbarligen skäl för oss att, det har alltid funnits skäl, men det är klart att det här blir en slags, jag tror att det blir ett skarpt läge om vad som står på spel. Så. Men givetvis har vi, så här, om man tänker i relation till historia, alltså av kolonialism, av så här, migration, av statlig repression och så vidare. Det är klart att vi vet ju också hur illa det kan gå. Alltså vissa bär det, liksom, de, liksom, vad ska man kalla det för, scars på sina kroppar. Så att det är många som vet vad som står på spel. Jag är hoppfull person, men jag är också så här att jag tycker att vi ska vara ärliga med varandra i relation till vad vi står inför. Och det är inte för att slå ner på hoppet någonstans, men bara för att veta så här, inventering, vad står vi inför. Och de samtalen som vi för inom muslimska civilsamhället nu upplever jag ändå har kommit till en punkt där vi ändå så här, ja, men man ser liksom de här större strukturella perspektiven på vad som står på spel med islamofobin. Och det tror jag är ett resultat av de senaste årens utveckling.
Precis.
Men vad tänker, men så här får jag bara. Alltså om du tänker så 10 år framåt, det är en ganska kort tid ändå. Vad ser du då? Samhällsutvecklingsmässigt, du kan också se annat såklart, men
alltså jag tror att allt kommer bli mycket bättre om 3 år.
What?
Jag är en sån. Alltså jag tror ju att det kommer vända. Och jag måste tro att vi också ska kunna lära oss av saker som händer i vårt närområde. Att vi kan se vad som händer om de här krafterna får bestämma en längre tid.
Mm.
Så det liksom har jag, det är det som jag har med mig, å ena sidan så. Och å andra sidan så, alltså för jag tänker att de, jag måste bara lägga till, för att jag tycker att de gör bort sig så mycket nu. Och en ser liksom att sympatier går ner för Sverigedemokraterna till exempel, men som ju försöker begränsa friheten, yttrandefriheten, konstnärligfriheten extremt mycket. Alltså vi behöver inte hymla med det. Det är bara att kolla på alla olika exempel av när prideflaggor kommer ner, när konstnärer censureras, när Lucia-tåg stoppas. Det är ju i princip alltid en sverigedemokratisk politiker. När Drag Story Hour inte ska komma till bibliotek. Mm. Liksom. Så jag är så här, jag tänker att jag har verkligen det. Jag använder det som drivkraft. Och samtidigt så har jag alltid en liten känsla så här. Okej, om 10 år. Ja, jag ska inte vänta för länge innan jag lämnar det här landet. Så jag förstår att det är väldigt extrema.
Mm. Nej, men,
jag tänker att om 3 år kommer det bli jättemycket bättre. Men om det inte blir det.
Mm.
Då vet inte jag liksom. Ja, men jag har migrerat förr.
Mm. Ja.
Alltså, och lite så. Mm. Att så här, ja men nu får det här landet börja förtjäna oss också. Mm. Jag tycker.
Nej, du, alltså jag hoppas att du inte misstolkade mitt ansiktsuttryck. För jag tror att den diskussionen kring att migrera är nog inte, den är ett samtalsämne som har pågått i många år. Där verkligen. Vi brukar ha så här, men om man ska ha sin topplist, vart ska man dra först? Ja. I princip. Samtidigt som de som också bär på migration vet ju såklart att det är inte ett enkelt val att göra.
Nej, och det är oftast inte ens ett val.
Det är inte ens ett val, utan det är av nödvändighet. Så att det är klart att det är, amen, det jag bara ville säga var egentligen att det är en väldigt närvarande diskussion i vardagen.
Mm. Och samtidigt som vi ser en global rörelse. Igår satt jag precis på den här platsen med Vreni Michelin Castillo. Som vi spelade in den här podden med. Och som bor i Oakland och är från Mexiko. Och som påminner också om så här, hur viktigt det är att vi ska jobba ihop. För det som händer i USA till exempel är ju nästan, liksom, alltså, det är nästan otänkbart fast vi inte är förvånade.
Nej.
Och det händer i de amerikanska kontinenterna, men det händer också i Asien, det händer i Europa. Det finns en väldigt konservativ och hatisk våg.
Mm.
Så att jag tänker att samtidigt som man tänker det där, ja men jag ska ta mig härifrån innan det är för sent, så måste vi också verkligen stärka våra allianser över så kallade nationsgränser.
Mm.
Och det tänker jag är, och jag ska verkligen ta med mig det du sa, att så här, allt det där fruktansvärda som hände påminner dig också om så här, gud vilken styrka det finns. Pengarna samlades in så här snabbt och liksom, och ni hade också ett stort stöd. Så det är det jag tänker, att vi måste hela tiden stärka våra allianser, vår solidaritet med varandra och förstå att så här, ja, men vi är så beroende av varandra, men vi gör också, det är också det som kommer rädda oss.
Mm, mm.
Alla, tror jag.
100%. Jag tänker så här, extremisering funkar ju på det sättet att man försöker göra vissa grupper till socialt döda för att man inte ska, man ska vara rädd för att associeras med varandra. Och det vi har lärt oss de här senaste åren är att när vi faktiskt väljer att associera oss med varandra, det är ju då som makten också blir väldigt nervös för att det finns en kraft i det. Och jag tror att det är det vi någonstans behöver påminna oss själva om, att precis som du säger, att kraften ligger i allianser och solidaritet.
Mm. Och att associeras med varandra, den tyckte jag var så bra. För det är ju någonting som vi verkligen har fått lära oss.
Mm.
Tänker jag också i ett land som Sverige.
Mm.
Där ju vi inte kanske har så stora migrantgrupper. Inte så liksom väldigt starka, inflytelserika communities och så. Så att vi faktiskt har fått det indoktrinerat i oss. Att vi inte ska associera oss med varandra. Men precis som du säger, så börjar vi liksom komma över den där nu. Att det är så här, nej men det är precis det vi ska göra.
Mm.
Mm. Tack för det.
Tack själv.
Okej, Maimona, vi har kommit till sista. Så jag undrar om det är någonting annat du skulle vilja lägga till om 2018 som vi har glömt eller så.
Nej. Jag tänker att vi lämnar 2018 bakom oss. Och sen tar vi med oss alla motståndspraktiker som vi fick lära oss under de åren. Och de tänker att vi får fortsätta implementera framåt.
Så då kommer sista frågan här nu.
Yes.
Hur skulle konstnärlig frihet artikuleras eller praktiseras om du fick visionera?
Oh, jag vet att jag bad om den här frågan, men nu är jag så här, för jag tycker alltid, nej, men det är faktiskt en sak som jag och Fatima har pratat om, jag bara får så här, göra anekdot. Absolut. Jag måste alltid hänvisa tillbaka, hon är ändå min partner in crime. Mm. Och, nej, men för att vi har diskuterat så mycket att i många år så var vi i en fas där vi varnade för riskerna med, ja, med olika typer av policy, olika typer av åtgärder, till den grad att vi inte hann riktigt komma till vad gör vi när vi är där. Och jag kan inte säga att jag har en så här vision för konstnärlig frihet, men det jag tänker är ju att jag tänker att vi skulle, om jag fick visionera, så skulle det vara någon form av idé om att vi har en infrastruktur där konst kan skapas, alltså gemensamt med, för jag tänker så här, ja, det är klart att konsten ska vara fri och så vidare, men med drivkraften till social förändring. Det tror jag så här, att det skulle vara våran så här gemensamma nämnare om vi ska hitta varandra i det, så här, social förändring för ett mer jämlikt samhälle. För social förändring kan se ut väldigt olika ut.
Ja, jag tänkte
ut.
Det. Jag är så glad att du la till det där.
För ett jämlikt samhälle. För det tänker jag så här kommer. Det skulle ge någon form av så här hoppfullhet också. Så här, vi kan ju producera. Alltså, jag kan inte säga att vi ska producera. Jag skriver så. Det gör jag för att jag tycker att jag tänker bäst på papper. Så. Och sen har jag frågat mig själv. Okej, jag kan inte se på när saker håller på i princip att det är kaos. Vad kan jag göra? Jag kan skriva som en slags här samtidsdokumentation. Men jag kan också skriva för att försöka tänka bortom det här och så vidare. Och då tänker jag så här, nu är jag i en fas där jag skulle vilja, jag vill att folk ska ha förutsättningarna och möjligheterna till att producera konst och att vi ska möjliggöra det för varandra när vi ser att drivkraften är social förändring för jämlikhet.
Tack så hemskt mycket, Maimouna Abdollahi, för att du var med i Fools podcast Tal till nationen.
Tack. Tack själv. Vad fint att få prata med dig. Jag måste få krama dig efter det här.
Det måste du.
Ja. Mm. Ja.